Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Såg du Alla mot alla häromdagen när jag och Lina Thomsgård mötte Olof Lund och Lotta Lundgren?
Ja, de har...
Stark lag.
Okej.
Okay. Jag mår inte jättedåligt över att vi förlorade den matchen.
Nej.
Jag mår dåligt över att vi förlorade den så knappt. Jag tror det var 2 poäng eller något.
Mm.
Och det var ju det där förbannade under pressure som brände oss.
Aha. Vad var det för tema på det?
Det minns jag inte ens.
Nej.
Men det jag minns och som kommer förfölja mig resten av livet.
Mm.
Det var när vi fick en till synes väldigt enkel fråga. Som är väldigt enkel. Det är bara att om man, när man handlar om undertryck så kan det ju låsa sig lite. Alltså det är en fråga med, det finns nog hundratals rätt svar på den. Och lyckas ändå inte komma på det. Nu ska jag testa den här frågan på dig.
Fan vad du är nöjd nu. Du är så nöjd. Ja, ja visst.
Jag har ju fått känna att du kommer knäcka den här på ett ögonblick. Du har ju trots allt vunnit på spåret.
Men det är
så du fungerar ju under pressure.
Det är en helt annan frågesport. Fortsätt.
Ja, jag ser att du vill bädda för att du kanske svarar fel. Nej, men frågan var så här. Säg en film där en skådespelare spelar en verklig person som fortfarande är vid liv.
Oh.
Det är lugnt, och 5 sekunder kvar.
Tystnade. King Richard. Will Smith spelade Williams-systrarnas pappa.
Och han lever?
Ja.
Ja, men då så.
Får man
då hade
säga
du
så?
Klarat det.
Mm.
Jag tänkte direkt The Crown.
Ah.
Men där gick vi ju in i en fälla. Eftersom The Crown är inte en film. Det är en tv-serie. Mm. Och då blev det ju panik. Och vi kom ingenstans. Det här kommer förfalla mig länge. Vi gick ju liksom också från fel håll. Man ska ju egentligen börja med skådespelaren, tänker jag. Tom Hanks, vad har han spelat egentligen? Ja, då hade vi förmodligen ganska snabbt kommit på att man spelar ju Sully, den här piloten som landade plan på Hudsonfloden. Men vi började ju i filmänden och det blev väldigt krångligt.
Hur såg självhatskalan ut efter att det här sändes?
Svårt.
Det jag tänkte fråga om Alla mot alla, det är mängden som har skrivit till mig chockade om två saker. Det ena, varför vi inte tävlar tillsammans.
Du och jag? Det har ju att göra med att det är samma startfält som förra säsongen. Mm. Att de har kastat om alla tävlande och så har de slängt in två jokrar. Mm. Jag önskade naturligtvis dig.
Tack snälla. Men jag tror att de undrar
mig. Men jag är då inkastad som joker i ett befintligt startfält.
Ja. Det är en väldigt pragmatisk leverans av svar. Jag älskar dig för det. Jag tror folk menar mer varför jag inte varit med. Och som jag sa nu, det är en helt annan frågesport. Jag har ingen fostran för Alla mot alla. Jag har ingen sån...
Du har mer en traditionell bildning.
Bildning har jag inte till att börja med. Nej, men jag, alltså det är väl så här städer och kultur man är intresserad av. Kan jag olika tandborstmärken? Jag kan ingenting som en vanlig, bra människa kan.
Min bild är ändå att du har ganska bra koll på den så kallade popkulturen också.
Den också, ja. Men jag kan inte sånt som är. För jag har sett några gånger, då är det mer så sociala vardagliga saker. Eller svensk kultur. Skulle aldrig kunna någonting.
Nej, Sverige är svårt.
Sverige är för svårt. Det är det svaret. Och den andra frågan då har med... Och jag fattar inte hur det här alls kan ha kommit upp i ett program. Det har med Gun Risa att göra. Hur kom Gun Risa upp i ett program på Kanal 5?
Just det. Det är också en fråga som kommer plåga mig lite att vi svarade fel på. Jag hade ingen aning om att du och Gunnar Wetterberg fick... Det då Brangelina-aktiga smeknamnet Gun Risa i På spåret.
Vad var frågan?
Det hade jag helt missat. Frågan var vilka personer döljer sig bakom smeknamnet Gun Risa. Något i den stilen.
Men oavsett om du kan då olika filmer eller vad mitt och min kompis Gunnars couple's name är, så är ju det säkert jättebra för boken att du är med i Alla mot alla, tänker jag. Att det kanske är en publik som inte ännu har klivit på det här folkliga tåget förbi bokhandlarna och läser jävla karar.
Möjligen, jag tror väl kanske det snarare egentligen tvärtom. Mm-hmm. Som författare ska man väl inte sitta och apa sig Alla mot alla, men jag tycker det är så kul med frågesport.
Du sitter inte och apar dig, det tror jag att du verkligen kan vara lugn med. Men sen så såg jag att det är ju bokrea nu och det måste vara liksom det enda tillfället som det är smickrande. Att reas ut som människa och författare.
Ja, så tycker man så här lite väl billigt pris.
Man ser in ditt omslag i tidningarna, alltså print, affischering på stan. Det är 99 kronor.
Ja, det är ju... Det här har jag fått frågor om. Mm. Varför säljs... Alltså fjolårets bäst säljande svenska roman... Mm. Varför säljs den för 99 kronor mindre än 3 månader efter att den har vunnit Augustpriset? Mm. Det är väl en befogad fråga. Jag smsade faktiskt min förlagschef och frågade. Eftersom jag fick frågor av det från lite höger och vänster. Han förklarade att det här ingick. Det är inget roligt svar.
Det är för att, alltså, jag menar verkligen det. Att det är det enda tillfället som det är smickrande. Du är ett dragplåster för svensk bokhandel i och med det.
Ja, du menar så.
Mm. Mm. Och nu fick du ju sagt det som jag ville komma till, men du snodde det. Att Andres bok Jävla karar ju blev 2023 års bästsäljande roman av en svensk författare.
Vad mycket bättre det lät när du sa det.
Visst!
Parisa, kan du gå in på svtplay.se/morgonstudion? Alla avsnitt ligger ju kvar en vecka på sajten. Om du då scrollar ner till morgonstudion torsdag 15 februari och så klickar du igång morgonstudion torsdag 15 februari.
Från start?
Ja.
Okej. Okay. 06.00?
Ja. Sätt igång.
Händer ingenting.
Nej. Och nu tror du att det är ditt wifi det är fel på. Men det är det inte. För hela sändningen torsdag 15 februari är försvunnen.
Mm-hmm.
Det är ett mysterium.
Eller är det en komplott?
Precis. Är det en mörkläggning? Det har sett ut så här i dagar nu. Och eftersom avsnittet ligger kvar i en vecka så är det här då näst sista dagen man då formellt har chansen att se det. Men det går ju inte att se det eftersom det är borta. Det är som att SVT vill att vi ska glömma någonting som hände i morgonstudien torsdag 15 februari 2024. Det kan väl också röra sig om ett tekniskt missöde. Jag skulle väl kunna ringa SVT och fråga, men det är ju mer kittlande att gissa. Jag gissar att det här har att göra med ett märkligt nyhetsinslag som visades denna morgon. Morgonstudions nyheter går ju varje hel och halvtimme, det vet du.
Mm.
Så det blir ju upp mot 10 sändningar av samma nyhetsinslag under de 4 timmar som morgonstudion pågår. Så vill man begrava ett enskilt nyhetsinslag, alltså mörkat någonsin ägt rum, då måste man ju begrava hela bandet, alla 4 timmarna. För det skulle vara märkligt om bara just det här nyhetsinslaget försvann 9 gånger på samma morgon, eller samma sändning. Jag säger inte att det var det som hände, men en sak har jag väl lärt mig av moderata konspirationsteoretiker på internet. Och det är att man behöver inte säga att det var det som hände. Man behöver bara ställa frågan.
Lars Bäckman, detta under, fascinerande karaktär på Twitter, eller vad?
Han har ställt en och annan fråga på ett ledande vis.
Ja.
Ja, och det är framförallt när det handlar om SVT så behöver man ju bara peka på det och säga. Eller man behöver bara liksom bifoga den där emojin med ett litet huvud som lägger handen i hakan. Ja. Och ser ut att tänka,
Men nu är du med på det tåget.
Ja, nu vill jag koppla på ett sånt tåg.
Okej.
Fast jag inte riktigt tror på att det är en mörkläggning. Till det märkliga nyhetsinslaget som jag har kommit över. Fast det möjligen blev begravt. Och som jag nu möjligen har peggat upp lite för högt för att det ska motsvara dina förväntningar. På en konspirationsteori. Men nu kör vi bara. Det är alltså inget fel på själva nyheten. Det är god journalistik. Ett klassiskt grävjobb. Det handlar om situationen på statliga ungdomshem med högsta säkerhetsklass. Mm. Så kallade SIS-hem.
Just det.
När jag var liten hette det ungdomsfängelser. Mm. Så att vi säger väl ungdomsfängelser. Alltså situationen inne på dessa ungdomsfängelser är fruktansvärd. Mm. Det är det inslaget handlar om. Det är de intagna som styr. Det är beskyddarverksamhet och så vidare. Intagna misshandlas av andra intagna. Och de anställda vågar inte gå emellan. Eller ens vittna.
Mm.
Saker begravs. Det är supermörkt.
Det är antitesen till ett persiskt hem. Det är ett misslyckande på alla
sätt. Det är verkligen ett misslyckande. Mm. Så det är ett oerhört angeläget inslag. Dessutom kretsar inslaget kring ett SIS-hem uppe i Kalix. Så det är ju extra mörkt. Av rena breddgradsskäl. Mm. Alltså hela inslaget är True Detective säsong 4 mörkt. Och det är mycket sådana här taggtrådsserpentiner uppe på murkrönen mot en djupt gråblå himmel.
Klippbilder har tagits.
Mm, snöflingor som yr under lyktor med kallt ljus och så vidare. Allt är mörkt. Och i det här inslaget intervjuas anställda som vittnar om den här supermörka situationen innanför murarna. Och de är naturligtvis anonyma. Deras röster är förvrängda. Och du vet hur det brukar låta.
Mm.
Och hur det brukar se ut. Man har känning på en oskarp siluett i förgrunden.
Med luva.
Ja, precis. Och bortom den sitter då en reporter i skärpa. Och nickar med väldigt bekymrad min. Det här har du sett.
Absolut.
Du vet, du har lite i bakhuvudet hur det låter.
Mm.
Det är helt i sin ordning. Men redigeraren på SVT som fick uppgiften att förvränga rösterna tog det möjligen något steg för långt.
Du har alltså sett det här som SVT har försökt begrava?
Jag såg det flera gånger under den här morgonen och skrattade väldigt mycket. Innan det försvann.
Så du har faktiskt
jag har
bevis? Nej! Okej.
Okay. Rösterna är då så förvrängda att det blir lite svårt att ta vittnesmål på allvar. Eller ens förstå vad de säger. Rösterna är så förvrängda att det enda man kan tänka på är hur besynnerligt glada de låter i förhållande till det mörker de pratar om. Det är inte första gången förvrängda röster skapar den här dissonansen i granskande journalistik. Mm. Jag har nog aldrig hört en större dissonans. Ska vi lyssna hur det lät inslaget?
Gärna.
Rullar Erik.
Ungdomar som misshandlas rekryteras i gäng och utpressas. Personal som är rädda för att gå till jobbet. Nu varnar anställda för att situationen på statliga ungdomshem urartat.
Nej men vänta nu, pausa det här. Du trollar mig nu, det här är inte det riktiga klippet. Det här är inte, vänta nu. Så det här inte bara passerade någon slags redaktör, sen sändes det i vår tv. 9 gånger.
Eller mina beräkningar 9 gånger.
Förlåt, men jag uppfattar inte ett ord. Kan producent Erik spela upp det en gång till? Nej, men det... jag har inte ett ord.
Nej, det är det. Jo, ja. Alltså redigeraren har ju 2 val, va? Mm. Pitcha ner...
Ja.
Eller pitcha upp.
Ja.
Normalt pitchar man ju ner när det är mörka nyheter. Så att man får den här growliga napalm death-rösten. Så att säga. Men här pitchas det åt båda håll. Med en viss slagsida uppåt.
Ja. Men det är som att redigeraren ville förlöjliga de här vittnesmålen. Alltså ingen kan ju ha släppt ifrån sig det här alltså utan att det är med flit.
Ja, det var väl det... Det är kanske därför det är försvunnet då.
Och det här är nyhetsinslag. Och det här är bara en intervju. Var det flera intervjuer?
Det var flera intervjuer, men jag tror att det här var den värsta. Men jag ska säga att det här nyhetsinslaget rullade ju på tv medan jag och mina barn åt frukost. Och barnen började ju skratta så att det sipprade ut mjölk och havefras över hakorna och ner på kläderna.
De har aldrig uppmärksammat nyheterna så mycket förut.
Nej, de satt ju som förhäxade. Vilket normalt har gjort mig lite förbannad, att de liksom dreglade mjölk och havrefras på kläderna. Mm. För det är ju kläder de ska ha på sig i skolan.
Ingen tror att du blev förbannad på dina barn.
Nej,
du kan inte.
Och de hade ju inte en chans när den här Disney-mus-fängelsevakten började prata. Eller för att citera vittnet i klippet. Hörde man så?
Nej!
De kände sig extremt maktlösa.
Åh gud, jag förstår inte ett ord. Vänta, en gång till, producent Erik.
Om det var därför morgonstudion torsdag 15 februari försvann i en mörkläggning, kommer vi nog aldrig få veta. Men att SVT själva begrep att de hade gått lite för långt med röstförvrängningen blev tydligt redan samma kväll när reportaget vevades i Aktuellt 21-sändning med en annan röst.
Mm.
Och då var den här förvrängda rösten helt utbytt mot en röstskådespelare som läste replikerna helt normalt.
Man har ju inte personal för att rida ut stormen som skulle kunna bli efteråt. Så man avvaktar ju med de här sakerna.
Så man kan väl tänka sig att för var och en av de här 9 gångerna som inslaget gick ut så blev medvetenheten på SVT starkare och starkare om att det här fungerar bara inte. Men man kan väl möjligen tänka sig att att det här skulle vara en fungerande modell för ungdomsfängelsevakter att prata med den här rösten, med fångarna, som någon sorts lågaffektivt bemötande. Det är väldigt svårt att vara arg och slåss när någon står och pratar på det.
Jag har tänkt på en del saker den här veckan och... Jag tänkte att jag ska också återuppliva ett kärt poddformat i och med detta.
Som du har pysslat med förr?
Ja. Det heter Är det bara jag eller?
Ja, som en programpunkt.
Mm, den här veckan. Och jag tänkte att vi ska börja i den här presentationen ur Love is Blind där en person presenterar sig själv och vad det här säger om någon. Eller blir man attraherad?
Jag tror jag ligger högt i öppenhet. Jag tror jag ligger högt i neuroticism. Jag tror jag ligger i mitten i noggrannhet. Jag tror jag är klart åt det introverta hållet snarare än det extroverta. Och vänlighet, och där tror jag också jag ligger i mitten. Kanske strax under mitten faktiskt.
Det låter som någon som har gjort ett Myers-Briggs-test på en kursgård med jobbet och tagit det på väldigt stort allvar.
Ja, men tror du att det här blev napp?
Nej, det kan jag inte föreställa mig. Alltså den här graden av oironisk självmedvetenhet kan väl inte vara jätteattraktiv? Eller?
Det är det ena, men sen egenskapsmässigt, är det en lovande partner som har de här egenskaperna?
Nej, det är det väl inte heller, va?
Inte ens på grund av självinsikten?
Man tar väl alltid hellre en människa som är medveten om sina brister än motsatsen, eller?
Hellre än utan brister.
Om det är ett alternativ.
It sure is. Nej, men du, älskade vän, det här är ju förstås inte Love is Blind, utan det är Anders Hansen.
Jag är verkligen på det.
Roligt. Jag lurade dig, hur känns det? Blir du arg?
Nej, jag är imponerad. Mm. Det var skickligt gjort.
Tack snälla.
Jag gick rätt i fällan.
Han är psykolog och har gjort ett antal program för SVT men också Sveriges Radio om hur vi beter oss och varför och hur det är bottnat i savannmänniskan. Nu gör du det.
Just det.
Vad tror du att det här egentligen handlar om då? Om det inte är en dejtingannons?
Är det min sanning eller sånt?
Det nya programmet heter Din personlighet.
Ja, men det kan nog fungera.
Vem är jag? Varför är jag den jag är? Kan jag bli någon annan? Sånt har vi människor gått och tänkt på lika länge som vi har funnits. Och det är just de frågorna som vi ska försöka svara på i den här programserien.
I det här så då träffar han massa olika kända, dels kända personer som David Lagerkrantz, känd neurotiker, mår så oerhört dåligt i sin vindsvåning i alla program.
Brukar inte göra någon hemlighet av det här.
Nej, men också kända då professorer och liknande. Och jag ser det här, och är det bara jag eller har terapigenerationen gått för långt?
Det verkar inte som att mängden självmordsförsök bland unga till exempel minskar bara för att vi pratar om självmordstankar. Mm. Det verkar snarast gå åt andra hållet. Och det är det jag har varit lite kritisk mot det här med galor på tv för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga.
Du menar alltså Tim Bergling Foundation, pappa Claes Bergling som har gjort det här stora eventet.
Ja, tanken är jättegod. Mm. Men vad vi behöver är ju inte galor som påminner oss om att vi måste prata om det. Vad vi behöver är ju pengar. Mm. Det stora problemet är väl då till exempel att en skolkurator ska ha ansvar för 4000 elever eller något sånt. Mm. Det är ju ett problem på riktigt, snarare än att vi pratar för lite om det. Mm. För att ju mer vi pratar om det, så det tycks ju vara så att ju mer vi pratar om det, desto värre blir det.
I veckan så i DN skrev Roland Paulsen: medan tron på psykologerna ökar mår vi allt sämre. The Atlantic skrev nyligen att tonåringar som börjar i terapi mår stadigt sämre.
Jag läste den där texten av Roland Paulsen. Jag tycker det är roligt när han är inne på det här med att psykologer har en psykologer har en viss förväntan på vad man ska prata om. Mm. Pratar om ekonomiska bekymmer så somnar de. Mm. Men börjar du prata om drömmar du har haft eller förhållandet med din mamma, då lutar de sig in i konversationen. Om du då har gått i terapi, då är jag nyfiken på vad ville terapeuten höra om stressrelaterade problem och ekonomi? Eller ville terapeuten att du skulle prata om märkliga drömmar du haft?
Inget är det. Jag har nog aldrig pratat så lite som när jag varit i terapi. För att det är ju de sakerna man aldrig har sagt högt.
Nej, du är inte så självutlämnande.
Nej, så det är de sakerna man aldrig sagt högt i en relation, inom ens familj. Så jag har nog aldrig fått någon att behöva jobba så mycket för att få någonting ur en. Så.
Mejsla ur, sanningar du dig?
Men du ska verkligen gå i terapi.
Nej, jag vill inte. Det var någon som sa att det finns två sorters människor. Mm. De som betalar andra för att de ska lyssna på deras problem. Mm. Och de som tar betalt för att andra ska lyssna på deras problem. Och jag tillhör ju verkligen den senare sorten.
Det gör du verkligen?
Ja, jag Jag pratar ju ganska ogenerat om mig själv, ja, och sen fakturerar.
Då kanske du inte behöver det, nej, det är intressant. Nej, men så dels, jag är inte helt, jag dömer inte ut det helt, men den här programproduktionen då, din personlighet, sätter ju fingret på det du började med här, personlighetstestmanin som vi lever i. Att folk, mysteriet som är de själva. Men det jag gillar med det är om det eventuellt tyder på att folk vill förändra sig. Och inte bara kunna säga, sån här är jag.
Nej, jag tror att det handlar mer om att man vill spegla sig.
Mm. I och med det här så har SVT släppt i Duo-appen ett personlighetstest. 10 minuter tar det. Mm. Mina mätningar blev oerhört oroväckande. Vi kommer inte gå igenom dem. Men det var spännande grepp tycker jag. Att de i ett program säger, du, gå in på Duo-appen och gör ett personlighetstest till alla medborgare. Rekommenderas. Men i då det här så blandar han också in Greta Thunberg, träffar han i ett avsnitt. Och då är vi inne på diagnoser.
Ja, det är det.
Som du var inne på. Och det är ju vår tidsfråga. Vad är diagnosen och vad är bara jag? Och vad är jag? Och det är väl där det börjar bli intressant. Är det ens intressant att lösa dem från varandra? Och är allt till för att medicinera bort av hur vi är?
Jag är tämligen säker på att jag skulle få en diagnos om jag orkade gå iväg och skaffa den. Men jag fick ju test. När jag skrev den där romanen så lånade jag ju ADHD-tabletter av min vän. Vi kanske ska pipa hans namn. För jag tror inte man får låna ut ADHD-tabletter hur som helst.
Underbart. Alltså jag har ju bekanta som tar Elvanse, en ADHD-medicin. Och helt öppet säger att det är för att göra att man blir tajt snabbt. Man blir smal snabbt.
Ja, ja.
Det här är hälften av personerna i generiska svenskens Instagram-flöde. Så om du sitter och har ångest över att andra är så smala, så lätt. Det har med medicin att göra ofta. Och vårt mest lyssnade avsnitt är ADHD-utredd på Coop. Där du just pratar om att du inte har liksom fullföljt utredningen. Hur går det med det? Det finns inga planer på det.
Nej. Det tillhör väl då diagnosen att inte kunna släppa sig iväg till en doktor för att få hjälp. Ja, men Lisa påpekar väl allt oftare att jag kanske borde gå och skaffa mig den där diagnosen. Mm. Alltså mitt liv skulle bli enklare på medicin. Mm. Att jag skulle kunna ha koll på saker. Mm. Hon hade nyligen lyssnat på en intervju med Jessica Almenäs där hon berättade om sin diagnos.
Så tydliga likhetstecken mellan dig och Almenäs.
Ja, hon sa det var som att höra dig sitta och berätta om dig själv.
Förlåt. Ja.
Och så är det väl nästan varje gång de berättar om sin diagnos. Det är möjligt att jag borde skaffa. Men jag försöker övertyga mig själv ändå om att jag är en högfungerande. Om det gick bara att beställa de här tabletterna på internet, då hade jag beställt dem för länge sedan. Men det här att man måste gå en utredning, det är helt oöverstigligt.
Gängkriminalitet. Det går tyvärr att beställa via både sms och internet om man vill göra sådana krafter.
Ja, man kan beställa sådana tabletter. Men det är väl måste det man inte på dark web då?
Det folk gör du.
Har du varit på dark web?
Nej, gud nej. Jo, men på tal om det här med att låna ut piller. Jag, när jag jobbade som produktionsassistent på ett produktionsbolag som 19 år gammal. Jag var på Stockholm, Köpenhamn som där sen bröts ut till Mexiko som gör typ alla mot alla och sådär. Då jobbade det en person där och jag hade mensvärk tror jag och hon slipped me a pill. Det visade sig vara inte Ipren.
Vad var det då?
Det var Ritalin.
Och vad gör det?
Det här känns ju djupt olagligt, också 19 år gammal och hon var kanske, hon är ju 8 år äldre och sånt.
Men vad är Ritalin?
ADHD-amfetamin på något sätt.
Och det hjälper mot mensvärk?
Herregud, alltså ibland... Hon planterade en ADHD-tablett istället för Ipren för att lura mig.
Jaha, det var ett
älskling. Hyss. Det var ett hyss. Och det här hysset då, att hon var nyligen, hade nyligen fått diagnos. Och då var övertygad om att alla hade det. Alla skulle hjälpas av den här tabletten.
Ja, som vill bara se om du lyfte som människa.
Jag har aldrig mått sämre i hela mitt liv.
Oj då.
Ja. När jag skrev till henne, jag mår inte bra, vad det som händer? Ja, jag ville bara testa. Men skönt, då vet du. Är det okej?
Okay? Ja. När jag lånade ADHD-tabletter av min vän, då mådde jag ju toppen. Ja. Alltså det är ju enda gången i mitt vuxna liv, eller åtminstone enda gången sedan puberteten, jag har upplevt känslan av att vara pigg.
Amen.
Och kunna fokusera på en och samma punkt. Det var häftigt. Alltså i mer än 20 minuter.
Du kommer få hemliga paket hem efter avsnittet. Så
skicka ADHD-tabletter.
Varsågod. Varför jag tar upp allt det här är för att jag tycker att det du var inne på, att vi försöker få en diagnos för att förklara vilka vi är, men absolut inte göra någonting åt det. Det är lite där många har hamnat.
Ja.
Allt går ju inte att medicinera bort.
Det är väl då ett tecken på att man vill ha något att skylla på snarare än att bli en annan människa.
Allt vill ju inte folk medicinera bort eller fixa genom självinsikt och självkritik, utan bara kunna skylla på. Och allt är ju heller inte något som behöver en etikett. Här kommer ett test till exempel, och jag vet nog vad du kommer svara.
Tänk dig att du varit på middag med dina bästa kompisar. Klockan är 11. Känner du då innerst inne att nu går vi ner på stan, fortsätter kvällen? Eller känner du, det här var toppen, men nu önskar jag att jag kunde teleportera mig hem till soffan? Vill du gå ner på stan, är du extrovert. Och vill du hem till soffan, är du introvert.
Eller kanske bara inte alkoholist.
Ja, enligt det här testet så är väl jag introvert. Jag är inte ens kvar där klockan 11. Jag har gått hem klockan 9.
Jag tänkte också det. Eller så har man bara andra intressen. Eller är inte alkoholist. Så man kan se programmet Din personlighet, programmet av Anders Hansen. Kanske för att se tecken i tiden på att folk gärna vill veta vem de är och varför. Men inte nödvändigtvis för att göra någonting åt saken.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det andra som jag tänkt på den här veckan och känner starkt, är det bara jag eller? Det jackar i lite det du var inne på förut. Vi har någon slags softgranskning på gång där ute. Har du hört om det här?
Rickard Arsberg, Sveriges Television, Uppdrag granskning.
Ja.
Hej, tänkte bara höra om ditt CV, ditt CV som du har på regeringens hemsida. Det är ju ett fel det här, det är inte korrekta uppgifter.
Det är alltså politiker vars CV:n är lite kryddade.
Det är alltså veckans Uppdrag granskning och jag misstänker att det här får helt motsatt effekt än de har tänkt sig. Det här låter som en scen ur Amelie från Montmartre.
Det här är infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson. Hans CV toppas med fristående kurser i juridik och kommunikation vid Lunds universitet under åren 2007-2009. Vid evenemang som arrangerats av myndigheter har han presenterats som en minister med en educational background in law and communication. Alltså en utbildningsbakgrund inom juridik och kommunikation. Det visar sig att de fristående kurserna under 3 år var en kurs motsvarande en halv termins studier på distans.
Ja, det är lite Chenault och Caro-stämning.
Ja, det är något som trippar fram på kullersten.
Ja.
Ja, så är det bara jag eller har liksom granskning urholkats och blivit softgranskning?
Ja, man får ju känslan av att reporten kanske inte riktigt fullt ut tror på sprängkraften i sin granskning och därför skapar den här lite Chenault och Caro-stämningen istället. För att det ska bli lite trevligt.
En stor ögd brunett under ett paraply i Paris någonstans kollar upp. Ja. Hej, det är jag som är Rickard Aschberg.
Jag föredrar ju nästan det framför vanlig hård granskning. När det är hård musik och hårda, mörka, förvrängda röster. Ja. Då, ja, men när de ringer på hemma hos folk, ja, och konfronterar dem med saker. Då tycker jag ju alltid ögonblickligen mer synd om den de ringer på oss än om någon drabbad. Alltså jag blir så stressad å deras vägnar.
Vad som än har hänt?
Granskande journalistik funkar aldrig på mig.
Men den här fransk romkompaketerade granskningen då, hur känner du då?
Ja, men det kanske är mer granskning för mig. Mm. Att jag blir inte nervös, för det är inte så hårt. Så hur jag är så konflikträdd, antar jag då, att jag klarar inte av hård granskning.
Och substansen här då, då känner du faktiskt att han har gjort fel, den här ministern.
Ja, men då kan jag väl istället då känna, gå på honom hårdare. Så jag ska säga att det här är ett framgångsrikt grepp.
Vad intressant, för jag såg det här och tänkte att det här kommer ge totalt motsatt effekt. Det här blir som ofrivillig PR, där man känner att det här var ju ingenting. Det här var ju inte värt att lägga programtid och journalisttimmar på att granska. Att han har ju en annan examen också från Jönköping, men att det var just på distans. Har du betoningen på distans?
Motsvarande en halv termin studier på distans.
Känner du genuint att den här ministern måste få avgå?
Nej. Det kan ju vara så att den här granskningen måste paketeras i Amelie från Montmartre-förpackning, eftersom den inte är tillräckligt skandalös för att klä i den hårda journalistikens toner.
Exakt. De satt i klipprummet och var så, förlåt, men det här är ju ingenting.
Det här håller inte. Men kanske om vi lägger på lite mysig musik.
Var har vi franska romcom-musiken? Så det här är inte bara softgranskning. Det här är då igenkännbarhetens granskning. Det här är solsidan granskning.
Den här musiken bidrar ju också till en clownifiering av de granskade. Mm. Det är lite som när Attenborough pratar om krabbor på stranden. Att de alltid är pajasar i hans naturfilmer.
These crabs seem to be afraid of the water.
Trolig referens.
Man alltså twittrade en gång så roligt ett klipp från en David Attenborough-naturfilm. Och så skrev han att David Attenborough kränkte krabbor för att han... They are gestures to him. Och så spelade han upp att det alltid var sån här cirkusmusik när krabborna gick i sidled.
Åh, herregud. Men jag tycker att dels det blir en clownifiering istället för demonisering kanske. För det håller inte för demonisering.
Nej, precis. Det håller bara för clownifiering.
Och samma veckan som Uppdrag granskning släppte sin då solsidan granskning så släppte de att statsministern Ulf Kristerssons fru, Birgitta Ed, följde med på Washingtonresan och bodde i hans hotellrum och flög i statliga flyget.
Just det.
Utan att betala. Och?
Det är ju nästan en ännu svagare granskning, va? Är det någon som tycker det är konstigt?
CH? Frågetecken. Det är inte en solsidan granskning. Det är liksom en tweet på sin höjd.
Ja, eller kanske en reply på en tweet.
Det är en reply på tweetgranskning. I år på Stora journalistpriset kommer det delas ut priser i årets solsidan granskning och årets reply på tweetgranskning.
Jag vill prata lite mer om det här med röster.
Jag tycker vi ska det.
Och det börjar på samma sätt den här gången också. Det vill säga i SVTs morgonstudio. Hemma hos oss brukar tvn stå på morgnarna. Jag vill att mina barn ska se lite riktiga nyheter och inte bara olika youtubers som pratar om Five Nights at Freddy's och Fortnite och vad det är. Och en morgon när jag ställer fram frukost till mina barn. Det här är alltså då inte torsdag den 15 februari utan en annan morgon. Så har jag nyhetsuppläsaren i ögonbrån. Det är den älskvärda Åsa Avdic som läser upp en nyhet.
Nationalskatt.
En av de roligaste människor jag vet.
Det också.
Dock inte i nyheterna, för där har hon inte utrymme att vara rolig. Mm. Nyheten är att de här iranstödda huthirebellerna i Jemen har skjutit någon sorts missil mot ett handelsfartyg utanför Jemens kust. Igen. Mm. Och när Åsa Avdic har redogjort för händelseutvecklingen till några lågupplösta bilder från det attackerade fartyget kommer två korta klipp från två olika presskonferenser som har hållits med anledning av den här attacken. I det första klippet, som bara är 6 sekunder långt, så ser vi en stilig man, starkt uniform, medaljer, basker, stående bakom ett podium med två platsmonterade mikrofoner. Han heter Yahya Saree och är militär talesman för hutierna. Kan du se honom framför dig?
Det är nog inte han jag ser, för jag ser mer någon slags Yasir Arafat-figur.
Den här mannen är lite mer välstruken. Mm. Och han låter så här.
Inna al-quwat al-musallahat al-yamaniya mustamirat fi taqdim al-da'mi wal-isnad lil-sha'b al-filastini fi qita'i Gaza.
Du noterade möjligen att det fanns något lite forcerat i tonen.
Jag noterade inte mycket.
Men det han säger då är enligt textremsan ganska samlat. Han säger de väpnade styrkorna i Yemen visar fortsatt solidaritet med sina bröder på Gazaremsan. Mm. Omedelbart efter det här klippet kommer ännu ett klipp med en annan stilig man i varsamt strukna kläder. Stående bakom ett podium med två platsmonterade mikrofoner. En sorts västerländsk spegling kan man säga. Den här gången är det John Kirby, talesman för USAs nationella säkerhetsråd. Och han har, liksom Yahya Saraya, hög security clearance aura. Kan du se honom framför dig?
Ja, det kan jag, absolut.
Ja, man ser på honom att han ofta besvarar frågor från sina medarbetare med orden "That's above your pay grade." Mm. Det är den auran. Och när han pratar låter det så här.
The Houthis, they can claim all they want that this is linked to Gaza. But two-thirds of the ships that they're hitting have no connection to Israel whatsoever. So it's just not true.
Han har ju en lite annan ton, va?
Ja, alltså det är väl en dumförklarande ton?
Ja, det är lite mer av en cool fritidsgårdsledare som tillrättavisar ett barn på något sätt. När jag hade skickat iväg mina egna barn till skolan så spolade jag tillbaka och lyssnade igen. Den här sändningen försvann ju aldrig under mystiska omständigheter. Och jag ertappade dem mig själv att skratta ganska friskt åt skillnaden i deras tonlägen. Och jag vet inte vilken mån den här skillnaden handlar om kultur och språkmelodi. Men om man lägger alla värderingar åt sidan och lyssnar på de här två klippen en gång till i följd, så som de spelades upp i SVT, så får man en ganska omedelbar bild av vem som har rätt och vem som har fel.
Inna al-quwat al-musallahat al-yamaniya mustamirat fi taqdim al-da'mi wal-isnad lil-sha'b al-filastini fi qita'i Gaza.
The Houthis, they can claim all they want that this is linked to Gaza. But two-thirds of the ships that they're hitting have no connection to Israel whatsoever. So it's just not true.
Då känner du att han har rätt.
Ja, men det handlar ju egentligen bara om en, vad säger man, en fonologisk avgrund mellan dem.
För han har ju också tonläget som John Hamm skulle kunna ha i Fargo, som vi snackat om. Mm. Alltså någon slags mormonextremist som säger att så här, kvinnan är av lägre stående art, och om hon behöver en örfil ibland, då är det så.
Ja, det är möjligt. Mm. Men för mig så blir det, det kan ju bero på att jag då är västerländskt kodad.
Mm.
Alltså oavsett vad Huthi-rebellernas militära talsman säger, har han ju inte en chans att uppfattas som den som har rätt här.
Mm.
Nu ska jag väl medges att jag inte riktigt vet vad Huthi-rebellerna vill. Det är väl nästan ingen som vet, för eftersom ingen orkar sätta sig in i Huthi-rebellernas agenda.
Mm.
Eftersom de tenderar att dyka upp som, ja, men som getingar i utkanterna av andra konflikter, där vi redan har fullt sjå med att förstå grundkonflikten.
Mm.
Man vet liksom bara att Huthi-rebellerna är några som håller på nere i Röda havet någonstans. Mm. Vet du vad Huthi-rebellerna vill?
Ja, du var inne på det. Du sa ju Iranstödda. De är en förlängd arm av Irans militära agenda i området. Okay.
Vad vill de då?
De vill destabilisera Israel och USAs inflytande i regionen så stort som möjligt.
Okej, men du har ju också vunnit på spåret.
Inte på den frågan.
För normal, men för normalbegåvad som mig så befinner sig Huthi-rebellerna konstant precis på andra sidan gränsen för hur mycket vi orkar ta in av vad som pågår i världen.
Mm.
Det är liksom en rebell för mycket.
Mm.
För mig går nog gränsen prick där igen. Alltså en centimeter innan Huthi-rebellerna. Mm. Jag har redan glömt vad du sa om vad Huthi-rebellerna egentligen vill.
Huthi-rebell-periferi.
Men om de vill få gehör för vad de nu vill få gehör för, så har jag lite tips. Och det är ju att bara justera tonen en aning.
Är det nu Disney-musen kommer tillbaka?
Han är ju närmare Disney-mus.
Mm, okej. Okay. Ja,
det är, alltså, är han som är mest Disney-mus av de här två rösterna. Samtidigt så har jag väl en olustig känsla av att där skratt jag skrattar åt skillnaden i deras tonlägen är mjukt rasistiskt.
Ja, ja, och jag tycker det är skönt att du säger det. Jag har tänkt mycket på det när jag var liten, att någon som kan låta så liksom lite, som tragglar sig fram på svenska, varannat ord kanske lite fel, att den sen för sig helt klart och kristallklart och slagkraftigt på persiska. Att jag tidigt noterade den skillnaden i hur de då bemöts av omgivningen.
Att de bemöts lite som barn.
Ja.
Och det är ett gammalt problem, men det finns ju också, ja, men jag undrar om det, bara är, ja, det kanske är din vignetter. Är det bara jag? För jag tänker att det också kan finnas hundratals miljoner människor i världen som hör samma fonologiska klyfta mellan Huterebellernas militära talesperson och John Kirby, men känner precis tvärtom. Alltså, det är ju vanligt att människor i vår del av världen uppfattar arabiskan som ett argt språk.
Ja, och det är det jag tänker är själva kodningen här. Tänk alla Arnold Schwarzenegger-filmer du sett där han slåss mot sura araber. Hur de skriker och liksom jämrar sig.
Ja.
I och med att vi matas med de här ständiga, ilskna, primitiva typerna, så tror jag att det är en del av det som är kodningen, helt enkelt.
Ja, jag antar att det här har att göra med att de flesta araber vi hör är arga terrorister på film. Eller militärer på nyheterna.
Tyvärr, i stor utsträckning i mainstream-samhället, lägger jag till nu för att folk ska hear us out.
Ja, jag begriper ju att araber generellt inte är argare än vad jag är.
Mm.
Så det måste ju finnas en fonologisk skillnad. Så jag mejlade en språkvetare vid Göteborgs universitet, en Andreas Hallberg som undervisar i arabiska.
Mm.
Och jag bifogade de här klippen jag spelade för dig. Och så frågade jag så här, lite nedkortat. Är arabiskan i sig själv mer, citat, forcerad än till exempel engelskan eller svenskan? Det vill säga vad som än sägs.
Mm.
Eller är det mer troligt att det handlar om en slagsida i det som når mig? För att majoriteten av människorna som pratar arabiska i västerländska nyhetssändningar är antingen militärer eller människor i tillstånd av förtvivlan, som i Gaza. Det vill man väl veta.
Ja, spännande att du mejlade en person.
Jag fick svar.
Mm.
Det tog bara någon timme eller något. Långt, långt svar. Jag ska inte läsa upp det.
Fjärde mejlet han fick den dagen på det temat kanske.
Möjligen, för att han börjar så här. Jag får ofta frågor eller kommentarer liknande den här. Många personer har en upplevelse av att arabiska på olika sätt är, citat, aggressivt. Eller citat, forcerat. Eller att arabisktalande personer är högljudda.
Mm.
Detta härrör, tror jag, ur konventioner för samtal eller talmedel generellt. Och hur man i olika kulturer kodar olika signaler med röstläge och intonation.
Mm.
En egenskap, säg ljudvolym, kan i en kultur vara kodat som aggressivitet, medan det i en annan kultur är kodat som engagemang.
Mm.
Det tyckte jag var spännande.
Mm.
För alltså jag har ju stått på en marknad i arabvärlden och blivit helt kall i hårbotten, eftersom det känns som att alla är arga på mig. Det ligger väl något i det där då?
Mm.
Att han utstrålar engagemang, medan jag uppfattar det som att han är stressad och arg.
Alltså det är bra att du säger det här, för jag tror att det här har en del med problematiken kring graden av mänsklighet folk applicerar på dem som dödas i Gaza. Att de är så avhumaniserade i världen i stort. Dels islamofobi, arabofobi. Att det då färgar en del av hur folk upplever de här klippen på folk som skriker med döda barn i famnen. Och det som har hänt i Sverige också. Att det var ett fall där en man dog för att vården hade skrivit till och med i journalen att det bara var en kulturell svimning när han kom in med hjärnblödning.
Just det, det här låter bekant.
Så det här är ju också befäst, André, att det finns de här otroligt förminskande, förödande tolkningarna av liksom andra kulturer, speciellt arabiska. Men jag älskar att du är så pass självkritisk här, att du funderar tillbaka på scenarion. För jag har sett folk rygga tillbaka på tunnelbanan när det kanske har varit persiska, som kanske är lite mer melodiskt, men ändå ett annat språk. Och jag hör ju att de pratar om vad de ska göra ikväll eller bara umgås.
Och människor på tunnelbanan tror att de står och planerar att spränga tåget.
Då blir det så plågsamt tydligt, ja.
Ja, jag undrar hur mycket den här rent fonologiska klyftan, alltså volym och hastighet i rösten, gör för missförstånden.
Jag tror inte att det bara att det är fonologiskt. Jag tror att däremot att mycket av fördomar och hur vi feltolkar saker och saker som har blivit rasistiskt omtolkade, att det ligger i språk. Återigen som handgester i Italien. Alltså vad spännande att du lyfter det här den här veckan också, för att jag såg ju Dune 2.
Ja.
Jag får nog inte gå in i detalj den här veckan om handlingen och filmen.
Ja, för men, det finns ett sånt embargo att säga vad man tycker.
Men den har premiär mycket snart och den lutar sig väldigt mycket på influenser till och från den arabiska och muslimska världen. För mycket kritik för första filmen för att de hade raderat i princip all arabisk influens. Och nu är det uppdraget så mycket åt andra hållet att det nästan lutar mot nidbilder.
Jag har inte sett den här, men det var ju spännande. Mm. Jag ska ju säga att den här, av allt den här språkforskaren skrev, så skrev jag också att man ska vara försiktig med att prata om arabiska som språket för en enda, citat, arabisk kultur.
Mm.
Arabiska talas av 360 miljoner människor i ett 20-tal nationer med mycket olika kulturer. Jag vill bara också läsa upp hans väldigt direkta svar på frågan, är arabiskan i sig själv mer forcerad än till exempel engelskan eller svenskan? Det vill säga vad som än sägs. Och då svarar han så här, svaret på detta är nej. Klippet visar en mycket specialiserad form av deklamatorisk arabiska. Det är en skillnad i retorisk kultur, inte i språken i sig. Man kan prata svenska eller engelska lika forcerat som i Huti-klippet. Jag tror inte man bör gå tillbaka så långt i svensk eller amerikansk historia för att hitta samma forcerade deklamatoriska stil också bland svenska och amerikanska politiker. Och man kan prata arabiska med precis samma tonläge och uttryck som den amerikanska talespersonen. Mm. En vanlig arabisk nyhetssändning, eller varför inte en vanlig konversation med någon på arabiska, är exempel på detta. Men jag tycker ändå det här är intressant just för det han skriver allra först i mejlet, att han ofta får frågor av den här typen.
Ja, för jag tycker det här är lite som att man tar valfri hel lobotomerad människa på ett Trump-rally och likställer det med alla engelsktalande i hela världen.
Ja, men det var väl lite inne på att det, att det blir en slagsida åt människor med olika militära uppgifter och människor i olika tillstånd av förtvivlan.
Ja.
Eftersom det är sällan vi ser en, vad ska man säga, en arabisk klimatforskare sitta och prata om klimatet eller något sånt. Utan det handlar ju oftast om de konflikter som sipprar in i vår kultursfär.
I alla fall på arabiska. Vi har ju en av våra kändaste då epidemiologer är ju en iranier i Sverige som bryter på persiska. Jag tror att alla som har jobbat i akademin eller rest världen runt och träffat människor av olika slag vet att så här, folk sätt att prata inte nödvändigtvis avslöjar någonting om deras intelligens eller innehåll. Men jag tror att det här med det arabiska återigen, om man tar de här maggakepsbärande, återigen många hellobotomerade människorna som vrålar på Trump-rallies, om vi bara skulle se det i 20 år, aldrig såg The Crown, aldrig såg Barack Obama, någon vältalig engelsktalande, då skulle det vara nidbilden också.
Ja, då skulle det engelska språket bli väldigt problemtänkt.
Väldigt.
Vi har en rättelse
att
införa. Jag sa ju förra avsnittet att om det fanns någon matematisk kunnig där ute som kunde granska min uträkning av risken för att råka skriva Adolf i nacken med runor, som den här sverigedemokraten i Vänersborg hade gjort, så skulle den människan höra av sig. Och det är faktiskt en människa som har hört av sig. En Micke. Han är inte arg. Han skriver så här: jag upptäckte nyligen till min stora glädje att du och Parisa, som föga förvånande också är en favorit efter På spåret.
Halloj.
Startat podd och har nu börjat lyssna igenom de släppta avsnitten. Diskussionen om handbollens smeknamn var en av många höjdarupplevelser, så jag hoppas ni inte släpper sport som ämne för all framtid.
Om ni är uppmuntrad.
Jag är uppmuntrad. Men eftersom du frågade vill jag skicka med en rättelse gällande din uträkning om Adolf från i fredags. Sen följer då ett långt matematiskt resonemang.
Mm.
När han då steg för steg gör samma sak. Men precis som jag var inne på förra veckan så har jag missat en variabel.
Mm.
Och en variabel på slutet i en sån exponentiell uträkning kan ju få ganska våldsamma effekter. Så det var då inte en chans på 612 miljoner att man råkar skriva Adolf i nacken. Utan det var, citat, bara en på 5,1 miljoner att råka få till just Adolf. Och därmed tackar vi Micke för den här rättelsen.
Stort tack Micke och tack för att du lyssnar.
Okej, jag googlade lite här och hittade Huthi-rebellernas slogan.
Jaha.
Man kan väl anta då att de själva hade på känn att vi inte riktigt orkar begripa vad de vill eftersom de då har skaffat sig en slogan.
Kan du komprimera sitt budskap?
Mm. Mm. Och den är inte riktigt lika ljus som Alla ska med eller Obamas Yes We Can.
Vänta,
men den är i alla fall mycket tydligare än Yes We Can. Det får man ge dem. Den går så här. Död till Amerika. Död till Israel. Förbanna judarna och seger till islam. Det är supertydligt.
Snälla, klipp inte ut det här och spela upp det i en annan podd ur kontext.
Det kan väl vädja om. Det är möjligen lite overreaching slogan, va? Alltså det är väldigt ambitiöst. Som ordmoln betraktat lite. Oh. Sannolikt att man ska lyckas med allt det här.
Fruktansvärt och återigen förlängd arm av Iran och hemskt. Nu hintade jag ju lite om det jag sett av Dune 2 som jag har all frihet i världen att prata om djupt och brett i nästa vecka. Utan att spoila förstås, med lite olika teman som om Timotej i öken, pyjamas, verkligen var rätt person att spela Paul Atreides i Dune.
Och du tycker inte riktigt att han bottnar i den här intergalaktiska hjälterollen? Eller?
Det blir en bottnagranskning.
Ah.
Mm, kul!
Ja, jag vet vem jag hellre hade sett i rollen.
Vem?
Man vill väl ha Adam Driver där.
Det här är helt overkligt! Hela mitt prat bygger på det här. Kul! Varmt välkomna att lyssna på det. Kanske nästa vecka. Tack för den här veckan.
Tack.
Hej då.
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.